Man vill alltid slänga in en sista litet bearish när man varit så positiv hela avsnittet.
Jag tänker ändå att vi skulle snacka guld och sen så slutar det ändå med att jag inte fattar om du försöker vara kort eller lång miners.
Vinstutvecklingen för Standard & Poor's i den här senaste rapportperioden, den är minus 5% year over year. Det är ganska svagt.
Vad står guldet i? Ska vi kolla det kanske? Ja, 1800-ish. Som vanligt. 18.15, vi spelar in det här avsnittet den 28 februari. Vi går in i mars. Våren hägrar runt hörnet. Vad tror du, Micke?
Hej, du lyssnar på Antilop podcast.
Med, som ni redan hörde, kanske Fröken Svan och...
Micke Syding.
Oraklet Micke Syding. Vi ska snacka om Martins favoritämne idag. Han... Och åker skidor någonstans. Så vi får väl liksom hålla guldställningarna här åt honom. Så vi ska snacka om guld, ädelmetaller, kanske lite vad som driver priset, vad vi tror framöver. Vi måste väl återigen ta upp det här med guld som inflationshedge, kanske också förklara det här med guld och olika valutor.
Jag kanske fyller i med guldbolag och om det är bättre eller sämre än att köpa metallen själv.
Men innan vi drar igång så kanske vi ska tacka vår sponsor Fontobel. Fontobel var ju med redan i Outsiders sen start, så vi är supertacksamma att de vill fortsätta jobba med oss. Och Fontobel är en schweizisk bank med rötter ända från 1936 och har med andra ord en lång historia bakom sig.
Fontobel gör det lätt och effektivt att ta kortsiktiga positioner baserat på sin marknadstro.
Ja, och med Fontobels certifikat kan du exponera dig direkt mot prisutvecklingen på valfri underliggande tillgång, till exempel lång eller kort ädelmetaller som guld eller silver.
Det kan alltså fungera som ett bra komplement till en mer långsiktig portfölj beroende på din önskade risknivå. Kom dock ihåg att risken att förlora större delar av det investerade kapitalet när du handlar med hävstångsprodukter kan vara stor.
Och deras produkter då finns tillgängliga både på Nordnet och Avanza, och där finns såklart mycket mer än bara trackers som följer ädelmetaller. Och om du vill veta mer så kan du hitta information och mycket mer på markets.fontobel.com. Kom ihåg att ingenting vi säger i det här programmet ska ses som någon rekommendation att köpa eller sälja några finansiella instrument, och att detta är reklam. Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Läs mer om risk och prissättning av produkterna på markets.fontobel.com där all produktdokumentation finns.
Tack så mycket, Fontobel.
Ska vi kanske börja med guldets utveckling de senaste åren? För man får ju egentligen alltid höra det. Är guld verkligen en inflationshedge?
Guldet har ju gått från någonstans $250 per ounce till $2100 per ounce ändå från år 2000 till senaste toppen 2021 måste det ha varit, va?
2020.
Så det är liksom ändå att guldet kan gå 8 gånger och till och med lite mer än så. Och sen har du någon slags valutaeffekt på det om du sitter i kronor, för det där var ju kursen i dollar. Men å andra sidan så är det faktiskt så att dollar och krona stod väl stilla ungefär mellan 2000 och nu, alltså typ 10 kronor per dollar.
Okej, okay, så då var guldpriset också flät i SEK då, eller?
Alltså upp 8x. men nu de absolut senaste åren, då får man inte missa att vi hade en rejäl peak kring $1900 2011. Och så rasade ner till, ja, det var väl nära $1000 ett tag. Och sen har den kämpat sig upp tillbaka till 18-15 idag.
Precis, och precis som du sa, sen år 2000 är guldpriset dollar upp 538%. Mm. Om man ska vara helt exakt, till idag då, eller om det var till igår. Ja, typ, till idag. Och under samma period så är S&P 500 total returns, måste jag väl lägga till då, för annars så får man alltid den. Och total returns betyder alltså inklusive utdelningar, för man får ju alltid den kommentaren även om man säger total returns. Så jag tror var typ 322%. Men då kommer man säkert också få höra, det där är ju cherry picking, för om ni hade börjat 2003 på botten av IT-kraschen, då hade S&P varit bättre. Och ja, men nu är det i alla fall så att sen millennieskiftet så har guld i dollar gått mycket bättre än aktier.
Det är också så, kanske man också ska tillägga, att vi säger ju aldrig någonsin att man ska äga bara guld eller att man ska äga bara guld långsiktigt. För alla vet att guldet producerar ingenting. Det är en död sten som bara ligger där. Och det är både dess liksom, feature och nackdelar. Men det gör att när man inte vill ha det andra för att det är vansinnigt dyrt till exempel, då kan man placera det tillfälligt i guld. Och trots då att guld är en helt död produkt så kan det alltså gå fantastiskt bra under ganska långa tidsperioder.
Ja, men jag tror att det viktigaste att ta med sig här är att det handlar inte om att man ska köpa antingen guld eller aktier. För det känns som att diskussionen landar ofta där. Man säger, titta på guld. Det har fungerat bra som ett komplement i portföljer. Och då är argumentet för att inte köpa guld, jag köper aktier för att de producerar. Okej, men om målet med dina investeringar är att skapa så hög riskjusterad avkastning över tid, och det måste det väl ändå vara, antar jag.
Ja.
Då är det också som så att guld har över långa perioder också fungerat som en liksom kontracyklisk hedge mot aktier. Så att om vi tar en likaviktad portfölj av guld och S&P 500, total returns, tillbaka till år 2000,
cherry picking, lika viktad. Det är typiskt cherry picking.
Exakt. Nej, men då har totalavkastningen, då blir totalavkastningen typ samma som om du hade haft 100% guld, men mycket lägre volatilitet. Jag kan slänga upp den här grafen på Twitter så att folk får se också. Men allting handlar ju om att man inte ska behöva tugga så mycket volla. Du vill ha, när vi säger hög riskjusterad avkastning, så är det just det vi är ute efter.
Det här kallas ju också för volatilitetsutdelning. Man kan göra det utan guld. Man kan göra det med bara S&P och cash. Det tråkiga med att alltid ha lite torrt krut i form av cash, och så köper man när det rasar lite grann, och så säljer man när det har gått upp mycket ett år. Det tråkiga med det är att då ligger man ju systematiskt med en del av pengarna i cash, när man kunde systematiskt legat med en del av pengarna i guld, som ju går upp över tid.
Plus att generellt så, om du ska göra den typen av omallokeringar baserat på en aktie stiger eller faller, så innebär det att man ska försöka tajma marknaden. Så om vi bara tar bort det ur ekvationen och säger man kör lika viktat, att vikta om varje månad eller varje år. Det behöver liksom inte vara så mycket mer än så.
Det är ju dock i och för sig exakt samma sak. Alltså man behöver inte tajma, man bara omviktar varje år. Det är ingen tajming, det bara automatiskt blir att man säljer det som har gått upp på sistone.
Okay.
För då blir det en omviktning.
Ja, hur som helst. Jag tänkte att vi kunde prata lite då om olika perioder när aktier har fallit kraftigt under liksom en bear market, och hur guld har presterat under samma period. Så då kan vi prata om guldets utveckling i absoluta termer och också relativa termer till S&P. Men vi skulle kunna börja då med i början av 2022 till juni 2022, för då hade vi ett ganska kraftigt fall på S&P. S&P föll 23,5%. Guldet steg under samma period 3%, så outperformade S&P med 26,68%. Och sen så kan jag kan slänga ut den här grafen också. Jag sitter alltså med 70 grafer framför mig, så jag kanske inte behöver liksom rabbla upp alla dem.
Nej, det går inte så bra i radio.
Det är sant. Hur som helst, under perioder, under i princip alla, majoriteten av alla liksom kraftiga bear markets, så har guldet hållit relativt starkt. Så att det är både absoluta termer gått upp lite grann, men definitivt relativa termer. Och om du då är en person som vill äga så mycket aktier som möjligt under så lång tid som möjligt, så är det också ett argument då för att äga lite guld. För då kan du sälja guldet och köpa mer aktier när de är billigare.
Och tricket här, det är alltså inte att man liksom plötsligt ska veta när man står inför en aktie i bear market och växla över lite grann till guld, för det kan man inte veta. Man kan inte veta den tajmingen. Tricket är alltså att alltid ha en mängd guld, så att när det faller, då kommer det guldet du faktiskt har bli värt mer i antal aktier. Och då kan du köpa det antalet aktier efter en stund. Där kan man sätta sin nivå som man vill, alltså antingen en exakt realignment, balansering till 50-50 eller 80-20 eller vad man vill. Eller så kan man sätta att varje gång som det är till exempel en 20% i spread i avkastning, då rebalanserar man.
Precis. Men när man tittar på miners då? Vilka tycker du man ska titta på då?
Alltså miners är knepigt. Det här är notoriskt kassa bolag.
Du säljer in det här, måste jag ändå säga. Ja, men
över tid så har de dålig capex-disciplin. Dessutom så är de extremt capex-tunga. Så att då ha dålig disciplin, det är liksom riktigt extra dåligt. Men över tid så är det... faktiskt ännu sämre att äga gold miners än guld. Så det som man ska veta att det här är generellt sett klantskallar och rövare och banditer. Men med det sagt, så när man väl tror på guldet lite extra, då brukar det vara bra att också äga miners, för de har en operationell hävstång som gör att man får liksom dubbla och trippla och kvadrupla farten på uppgången. Men om man då tittar mer konkret på de som finns just nu, de två största, Newmont Mining och Agnico Eagle Mines. Alltså det här är ändå kompetenta bolag och med många tiotals miljarder dollar i market cap. De handlar på 20 gånger vinsten och de växer inte. Newmont Mining peakade sin produktion för 20 år sedan. Och sen dess har de alltså köpt massa stora bolag och de försöker utveckla sina fyndigheter. Ändå så lyckas de alltså inte tillverka fler million ounces guld än för 20 år sedan.
Jag försöker förstå om du säljer in ett kort eller lång case till mig här.
Ja.
Och tänk på att Martin ska lyssna på den här podden.
Tricket är ju liksom varken eller. Utan man kan välja att man har gold majors i början och en bit in i ett gold bullrun. Och sen efter en stund, då växlar man över till gold liksom juniors. Såna här som alltså prospekterar nya fyndigheter. För då kommer de stora känna sig tvungna att använda sitt cashflow till någonting. Och de vill köpa de här mindre bolagen, men de gör det inte förrän de har gott om pengar och man ser att det verkligen är en långsiktig trend. Och var står vi nu någonstans? Alltså vi är nog fortfarande där att man ska köpa de här största bolagen. På 20 gånger vinsten så är det ju lite dyrt för en gruva och som inte växer. Så för att det ska funka så måste guldpriset upp ordentligt. Och då behöver man tro på och kanske se signaler på att nu är det dags för en dubbling igen. Så kanske från 1800 till 3600. Och det är en del som tror på det. Saxo Bank till exempel, de tror att guldpriset ska upp till $3,000 redan i år. Och sker det, ja, då är plötsligt både Newmont och Agnico, då är de jättebilliga. Men eftersom om man nu ändå tror på guld, alltså vi pratar inte bara om det här rebalansera och liksom ligga lika viktat över liksom 50 år, utan vi pratar om att nu har man en tro, en syn på att inflation och oro i världen och alla möjliga saker, det är dags för guldet. Då kan man ju hoppa ett steg i förväg och köpa juniors. Och då kan man gräva där man står och köpa till exempel Lundin Gold.
Pun intended, eller?
Jajamensan. Lundin kostar bara 12 gånger nästa års vinst. Och lundinarna, ja, vi skulle haft Mr. X här, men de är ju kända för att ha mycket risk, konstiga jurisdiktioner och de generellt sett lyckas. Men det innebär att det är ännu mer ett bett på ett företag och företagsledare snarare än guld. Så guldet i sig råkar bara vara verksamheten de sysslar med. Men på 12,5 gånger nästa års vinst på nuvarande produktion och nuvarande guldpriser, jag tror du på guldet, då är plötsligt Lundin, då handlar det på implicit P3 eller P5 eller någonting sånt om 2 år, och är ju en perfekt uppköpskandidat när lundinarna väl känner sig klara med att utveckla fyndigheten. Så jag försöker sälja in en lång här, och då är det Lundin Gold. Och Lundin Gold har också, som ett av ganska få guldbolag, gått bättre än guldet konsekvent.
Där snackar vi alltså positiv equity risk.
Ja.
Ja. Men allting är det här är ju ändå avhängigt att guldet ska gå upp någorlunda. Om man tror att guldpriset ska vara flat, då kanske Lundin Gold är ett ganska bra alternativ om det är så att de fortsätter att växa och skapa högre vinster och så vidare. Om du vill ha exponering mot guldet, men
ja, och lite, men också lite billigare än börsen. Liksom det är lite billigare, inte mycket, men liksom du får den här gruvrabatten, i alla fall lite av den.
Precis. Men vad om vi ska egentligen måla upp en slags möjlig framtid för guldet då kanske. Lite baserat på saker och ting som händer i världen just nu. Det är liksom geopolitiskt rätt oroligt. Det brukar ha liksom kortsiktiga effekter på guldpriset. Kortsiktiga uppstudsar och sen så faller tillbaka lika snabbt och lite lägre för att sen liksom långsamt tugga sig uppåt till samma nivå igen. Men det kanske mer intressanta är vad som händer med centralbankerna nu. För att senaste CPI som kom in för januari var ju något högre än väntat. Och det gjorde ju att ränteförväntningarna drog upp igen. Men å andra sidan så är det var liksom inte tillräckligt hög ränta för att, eller tillräckligt hög inflation för att man man ska säga att hela den här disinflation-framtiden är liksom helt borta. Däremot så kommer det nog ta lite tid att komma ner mot 2%. Men vi får se. Men det som jag tyckte var lite intressant, för att jag drog ut alla grafer från In Gold We Trust-rapporten. Och då, sen 2018 då, så har guld varit en ganska bra ledande indikator för inflation. Och det var det jag ville komma till förut när jag sa att ska man verkligen äga guld, för det har väl inte varit en så bra hedge mot inflation. Men så här fungerar det då, om vi ska liksom gå back to basic. En centralbank trycker pengar. De här pengarna går in i finansiella marknader. Tillgångspriser går upp, vi har sett liksom fastighetspriser. Alla i Sverige älskade minusränta, så länge de kunde köpa och sälja sina bostäder och flytta till någonstans där det var större och göra det till typ nollränta. Nu istället så gråter folk över att smöret kostar 130 kronor kilot och tomaterna...
Att villan ska värmas upp.
Ja, det är inte roligt.
Och lånet ska betalas med tydligen en positiv ränta.
Ja, exakt. Jag tänkte att vi går back to basic lite och så kan vi prata lite om vad det är som leder inflation. Och med inflation så menar jag då alltså stigande konsumentpriser, så att vi reder ut det. Inflation är egentligen expansion av penningmängden och det sker först. De här pengarna går då in i finansiella marknader och då ser vi stigande tillgångspriser. Det är ju jättelätt att se på S&P och även fastighetspriser och så vidare sedan 2008 hur det har stigit i takt med att Federal Reserve har expanderat sin balansräkning. Och efter ett tag då, när människor har köpt och sålt bostäder, plockat ut lite vinst här, investerat lite där och sen börjar faktiskt konsumera med hjälp av det här kapitalet som de har samlat på sig, då börjar de här pengarna läcka ut i konsumentpriser. Men det här tar lång tid, men det är det vi ser nu. Det är klart att absolut, det kanske blev en liksom chockeffekt av Rysslands invasion i Ukraina som gjorde att energipriset steg väldigt kraftigt. Men nu kan man ju inte kalla det för Putins price hike längre. För core inflation fortsätter ju stiga och är liksom fortsatt väldigt, väldigt högt. Så att första steget, expansion av penningmängden, det bidrar till att tillgångspriser stiger. Och sen så till slut så läcker det här ut i konsumentpriser och det är där vi är nu. Och det är först då som centralbankerna faktiskt agerar och reagerar och försöker kontraktera balansräkningen. Men det går ju sådär. Så vad tror du? Kommer vi...
Som kommentar på centralbankerna, de håller ju också på att köpa mer guld än de har gjort någonsin. Så de gör det igen som någon slags förberedelse. Och en del av det här, det är att jag läste en Zero Hedge-artikel igår som försökte leda bevisning att Kinas centralbank har mer än dubbelt så mycket som de säger att de har. Så att det är liksom 4400 ton istället för drygt 2000. Och det kan mycket väl vara så. Och sen har vi ju Ryssland också förstås, som alltid har gillat guld mer eller mindre, men nu när de blir utlåsta från valutasystemet och USA fryser deras dollartillgångar, då vill de ha andra ställen att gömma sina oljepengar, och guld är perfekt. Och så har de också startat en bilateral handel med guld och olja med Kina. Jag läste också att federala ryska, eller vad heter det, ryska federationen, i det systemet så sker 26% av deras handel i yuan. Eller ja, renminbi ska det väl egentligen heta. Det finns många mycket mer långsiktiga geopolitiska skeenden som på sikt kan trycka upp guldpriset. Däremellan så händer lite andra saker, inte minst för guldbolagen, för det är väldigt energi, liksom kostnad eller hög energikostnad på att tillverka guld, så det är liksom någonting som pressar guldbolagen nu. Till exempel så både NEM och AEM hade 1200 till 1250 dollar i total kostnad för att ta upp guldet. Så det är inte särskilt stor marginal. Det brukar kunna vara mycket, mycket större marginal. Vissa guldbolag, de tar ju upp det där för 300 dollar.
Vad tar ditt guldbolag upp guldet för?
Ja, men det är någonstans mellan 300-800. Det är ju olika fyndigheter. Men det här snackar vi är några av de bästa och lättaste ställena att hitta guldet på.
Colombia, va?
Jajamensan. Men även Kanada finns det riktigt, riktigt bra ytligt guld. En annan sak som jag också har tittat på, det är att liksom försöka hitta korrelationer mellan inflation och räntenivåer och sådär. Och hur man än tittar så kan man alltid hitta perioder där räntan stiger jättemycket eller inflationen stiger jättemycket och då går guldet jättebra. Man kan också hitta motsatsen. Till exempel att det går jättebra när de här sakerna faller eller att det går dåligt när det stiger eller faller. Och det här understryker att det generellt sett är eftersläpningseffekter och osynkat. Och också att det är längre underliggande skeenden som egentligen styr. Och det har bland annat med det här att göra som du pratade om. Med penningtryckande och så konsumentpriser och sen så läcker här inne tillgångspriser. Guld är en acquired taste. Den är konstig, den är tråkig, den är bortglömd.
Den är inte tråkig.
Det är bara 1% av liksom de totala placeringarna här i världen. Så att den kräver någon typ av trigger. Någon trigger och lite momentum. Smart money som går in i det. Det är lite grann som riktiga deep value-köpare av aktier. Det dröjer innan det där får sitt momentum. Men när det väl får momentum, då blir det som 2000-2011. Och kanske är vi inne i en sån period nu igen från 2016 ungefär och framåt. Och då är det kanske en 10x-faktor vi ska se från 1000 till 10 000. Men den kommer vi inte kunna hitta några riktiga mönster i, att det är inflationen eller räntan eller tillväxten. Möjligen att det är den här långa malande underliggande deglobaliseringen som gör det den här gången.
Okej, det var ju inget tydligt svar.
Jag är positiv till guld i år och nästa år och även till guldgruveaktier utan att jag har rekommendationer.
Översätt det Micke just sa till, jag tycker makroläget ser lite svårt ut, så jag ska säga att det är inte riktigt någonting som passar in på guld, men jag tror ändå på guld.
Jajamensan, där har vi det.
Bra.
För övrigt, om man ska prata makro, så en del är jättebullish, en del är jättebearish och en del tycker att ner med räntan så kommer det här gå jättebra, och en del säger tvärtom, när den pivoten kommer, det är den sämsta signalen man kan tänka sig. Jag tar ett steg tillbaka och säger bara keep it simple. Det är svagt. Det är svaga saker. Personal income, ex-bidrag, jättesvag. Real personal income. Folk har inte pengar över. Det är inte särskilt konstigt. Ränta, inflation, transport, logistik, pengar går till försvaret. Det är klart att det inte finns några pengar över att köpa saker som man har lust med. Ja, eller meme stocks. Så hej då kryptovalutor, hej då meme stocks, hej då teknikbolag.
Okej, för hej då kryptovalutor och för perspektivet från det jag ser när det kommer till krypto. Ether har ju hållit sig superstabilt nu i år och väldigt, väldigt starkt. Och sättet som jag tittar på krypto generellt är att ju fler som får upp ögonen för hur instabilt och mycket fel det är på fiat-systemet och centraliserade system, desto fler börjar titta på krypto, för att det är så pass stort nu, det är så pass omtalat att det blir svårt att liksom hålla sig undan. Och så tittar man på tidigare performance och så ser man okej, nu har det varit några cykler och de brukar röra sig ungefär så här. Nu har priserna kommit ner lite. Jag kan liksom lägga en liten del av mitt kapital här, även om det är väldigt, väldigt lite. Så att jag skulle säga att ekonomin som den ser ut nu och centralbankernas agerande historiskt har någonstans bäddat för att adoptionen mot krypto kommer bli större och större. Och jag tror att det kommer bli jättespännande att se i nästa bullrun vad som kommer att hända. Men du tror att priserna kommer ligga ungefär här?
Jag tror närmaste halvåret så kommer vi få se kraftigt lägre kryptopriser. Kraftigt lägre aktiepriser, särskilt de här liksom meme och tech. Och även fallande guld, men inte så mycket. Men att det är ganska likt 2020. Det dras med i det här raset som en del nog kommer känna är lite oväntat. Det blir en liksom kapitulationsförsäljning resten av 2023. Men efter det så håller jag helt och hållet med. Kryptovalutorna kan ses som en protest och en tillflyktsort och de har en funktion. Och, det finns massor med anledningar. Dessutom så är det ju så liten tillgångsklass. Om det bara är värt 2 trillion, guld är värt 10 trillion och alla andra saker är värda 1000 trillion. Det finns utrymme för de där 2 trillion att bli liksom 5 och 10 och 20 för att bli en etablerad tillgångsklass. Och det är nästan också så att ju större den blir, desto snabbare kan den dra till sig intresse för att man ser att den är på väg att bli en riktig tillgångsklass. Det är lite som junior gold miners.
Men jag tycker att det är det vi har sett framförallt den senaste bullrunnen. Den som var tidigare då 2017-2018, 2017 toppade den, december tror jag väl. då var det ju ändå så pass litet att det inte var liksom allmänt accepterat. Men jag menar nu i senaste så såg vi diverse institutioner faktiskt bygga infrastruktur framförallt på Ethereum. Och det är en viktig signal, tycker jag.
Det är så stort nu att tillräckligt många människor kan använda det som sin liksom, främsta inkomstkälla och sysselsättning i att bygga system. Då har du en kritisk massa. Det här slutar inte.
Precis. Och som jag har sagt innan, jag tror att hur liksom, nästa generation hanterar pengar kommer att se väldigt annorlunda ut jämfört med hur vi har vuxit upp med att hantera pengar. Jag förstår att vi behövde liksom, en central enhet om vi behövde placera vårt guld i ett valv så vi kunde få ut ett kvitto där det stod hur mycket guld vi hade i valvet och sen använde det här kvittot för att handla. Men nu är pengar digitala. Då kan vi faktiskt stora dem själv. Vi behöver inte någon som ska göra det åt oss. Så det har egentligen mer haft att göra med tradition. Och jag tror att hela den här FTX-härvan visar än en gång på problematiken med centraliserade system inom finans. Men det var ett sidospår. Det här fallet som du pratar om då, som du säger kommer likna 2020 lite och att allting kommer dras med i varandra. Det är alltså ett sån här simultan sell-off i samtliga tillgångar där man bara egentligen säljer allt och köper dollar.
Pengarna tar slut. Alltså först så köper man energi och sen köper man mat och sen så betalar man boräntorna och sen finns inga pengar kvar. Och det gör att man måste sälja allt. Än så länge har det hållits uppe. Både privatkonsumtionen och aktiemarknader har hållits uppe av att hushållen i USA de har massa cash kvar från coronacheckarna. De är på väg att sina, men man vägrar liksom inse och ändra sitt beteende. Så man kör till de här pengarna är slut. Det här betyder också att arbetsmarknaden hålls uppe. Det är därför det ser ut som att vi har en brinnande arbetsmarknad med bland den lägsta arbetslösheten någonsin i till exempel USA. Men det här är också klassiskt liksom, eftersläpande faktorer. Så det jag ser då är just det här igen då, keep it simple stupid. Pengarna är slut. Höga räntor gör bland annat att hela det här att använda huset som bankomat, det är också kört. Existing home sales, senaste siffran, var -37% i USA year over year. Den är lite stökig månadsvis, men year over year så är det liksom ingen tvekan om att vi har ännu en husprisskrasch underway. Och det där är den största faktorn i alla ekonomier, huspriserna. Och när de börjar falla, då är det slut på gratispengar. Och då behöver du ta det ur dina fonder och aktier och obligationer. Allting behöver gå ner då. Då blir det en riktig risk-off på allt.
Och i och med att om man säljer någonting så köper man ju då dollar istället. Och med tanke på att vi har sett balansräkningen krympa lite grann så undrar jag då om det finns lite mindre dollar och vi ser en total sell-off. Vad kommer Dixie gå till? Tror vi kommer se 115?
Jag tror nog att det är någon slags... Inte där, blir inte här en del av dollar-milkshake-teorin?
Exakt, dit jag är på väg.
Så, och jag är definitivt benägen att tro att det blir en... I risk-off så blir det flight to safety till USA. Och som du säger, dollarn är baksidan av alla andra saker. Så ja, det kan nog mycket väl vara så att vi får se en riktig dollar-spike. Ja, Dixie.
Spännande. Men vi kanske ska runda av där. Eller vill du lägga till någonting?
Ja, man vill alltid slänga in en sista lite bearish när man var så positiv hela avsnittet.
Jag tänker ändå att vi skulle snacka guld och sen så slutar det ändå med att jag inte fattar om du försöker vara kort eller lång miners.
Men vinstutvecklingen för Standard & Poor's i den här senaste rapportperioden, den är -5% year over year. Det är ganska svagt. Och det är innan räntehöjningarna slår in och ger negativa effekter. Det är innan arbetsmarknaden tappar. Det är innan husprisfallet som inte ens har som fått verka ut den, innan det ger effekt. Så det är egentligen enormt svagt fundamentalt. Men sen vill man på något sätt få det till att man jämfört med förra månaden eller förra veckan, eller vi har soft data eller vi har ditt och datt, eller om vi bara kollar core här borta, då ser det ganska bra ut. Men man bara backar ut och så kollar vinsterna för hela S&P, huspriserna, och finns det någon logisk förklaring till det här? Ja, det vet vi. Det är alla pengarna är slut, för du måste använda dem på saker du måste använda dem till. Men det här gör ju också att guldet blir desto mer intressant, både det digitala och det fysiska. Och en sak som då inte gäller 2023 är att egenhärd är guldvärd. Den är inte det i år, tvärtom, den kostar. Därmed har du lyssnat
på
Antti
Lolo.
Lolo.
Med sidingen så.